Hej och välkomna till avsnitt 2 i Commute-podden. En podcast som rör sig någonstans i gränslandet mellan kommunikation, digitalisering och social hållbarhet. Den här podcasten görs i samverkan mellan Socialförvaltningen i Helsingborg, Öppna SOS och FU Helsingborg och går även under namnet Poddning och utveckling. I dagens podcast, som även den är inspelad under Almedalsveckan, så samtalar jag med Anders Mellberg som jobbar som kommunikationsdirektör i Malmö stad, och vi pratar framförallt om den digitaliseringsstrategi som Malmö stad har tagit fram och som de försöker basera egentligen all sin digitala utveckling kring. Och det intressanta med den är att den är så oerhört fokuserad på slutanvändare, det vill säga invånaren i Malmö stad, och vilket mervärde som digitaliseringen ska skapa för just den enskilda invånaren.
Då kör vi. Kalle Pettersson heter jag, jobbar på Helsingborgs stad som utvecklingschef, framförallt med sociala frågor, och jobbar mycket med digitalisering som är ett ord som är väldigt i tiden för tillfället. Och jag befinner mig just nu i Almedalen, där digitalisering nog är det hetaste seminarieordet när man söker på det. Jag fattar det som att det var över 600 olika seminarier av de totalt 4000 drygt som handlar om digitalisering i olika former. Så därför har jag tagit tillfället i akt att till den här podden bjuda in Anders Mellberg, som är kommunikationsdirektör på Malmö stad och är den som ansvarar för avdelningen, enheten, vad det nu kan heta, som har uppdraget att försöka på centralt håll implementera den nya digitaliseringsstrategi som Malmö stad har fattat beslut om i kommunfullmäktige för någon månad sedan. Stämmer det, Anders?
Det stämmer precis.
Och vad ligger egentligen, vi ska prata lite om själva digitaliseringsstrategin, tänker jag, men det här med att, som jag sa, att ni har i uppdrag att implementera själva strategin. Vad kan du beskriva lite hur det arbetet är tänkt att gå till? För jag tänker, ni sitter ju på en central position på Statskontoret. Men det blir ändå ni som jobbar på något sätt ut mot verksamheten med det här uppdraget.
Ja, och du sätter ju fingret direkt på det som är en del av klurigheten i en sån här stor organisation. Där Statskontoret, som man kanske skulle kunna jämföra med någon slags koncernledningskontor. Förvaltningarna som sköter sin verksamhet i mer eller mindre stuprör, samlas ihop under kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, där Statskontoret då är så att säga koncernledningskontoret. Men verksamheten ligger ju inte på Statskontoret, utan det är ju som sagt att likna vid ett huvudkontor. Det är ju inget huvudkontor, men vi behöver inte ge oss in i det för mycket. Men det är ju ändå för att förstå liksom i vilket sammanhang vi befinner oss i. Jag kanske skulle börja med att berätta att jag är då chef över en avdelning som jobbar både med kommunikation och IT. Och det där har vi tänkt att det skulle inte bara bli två parallella verksamhetsområden som skulle liksom ha en gemensam chef eller en gemensam lokal eller så, utan vi jobbar verkligen med att smälta ihop de här två kompetenserna och smälta ihop detta i någonting som vi skulle kunna kalla någon slags digitaliseringseffekt. Där kommunikation behöver IT och IT behöver kommunikation, och där digitalisering kanske finns mitt emellan. För jag menar, vi sitter med varsin smartphone här, och det är ju också en del av det väldigt tydligaste exemplet på hur digitaliseringen sker i var mans hand. Eller var kvinnas hand. Och det är någonstans där som digitaliseringen sker i det helt konkret. Att vi vill kunna sköta våra vardagsbehov eller kunna utföra det vi vill kommunicera kring dagisplats eller äldreomsorg eller annat i handen i den här världsskärmen som vi tittar i. Och tittar vi då på hur vi ska implementera det, så är det ju precis det som är lite klurigt i ett koncernledningskontor, eftersom inte vi har verksamheten. Och det som vi är väldigt starkt övertygade om är ju att det är inte vi som ska genomföra digitalisering, utan det är verksamheten som ska verksamhetsutvecklas. Och där digitaliseringen är, tror vi, en otroligt viktig förutsättning för att verksamhetsutveckla. Så när vi har jobbat med detta under lång tid nu och tänkt på vad är vår roll i detta, så är det ju mycket att styra, att leda, att samordna, men att också stödja digitaliseringsinitiativ, digitaliseringsprojekt runt om i staden. Och det pågår ju redan, ja, vi det är listor på hundratals projekt som är på ett eller annat sätt är digitalisering. Där kan vi stödja med pengar, centrala pengar. Vi kan stödja med kompetens. Vi kan också stödja genom att bara se till så att ett projekt i den ena förvaltningen pratar med ett projekt i en annan förvaltning. För att i det mötet finns det tusentals synergier och där man kanske 1+1 blir 3 istället för 1,5.
Men det är ganska intressant det här som du nämnde i början där, för vi ska återgå lite till själva strategin med tiden. För jag tycker att jag bryr in dig, för jag tycker att er strategi är ganska nyskapande egentligen ur ett nationellt perspektiv i alla fall.
Kul att höra.
Ja, men det här som du var inne på där, som jag blev lite nyfiken på, just att ni kopplat samman kommunikationen och digitaliseringen. Det är ju inte ett jättevanligt sätt att arbeta i en svensk kommun, så utan ofta skiljer man ju, som du själv sa, på kommunikationsavdelningen och IT-avdelningen som det också brukar heta. Hur länge har ni haft det så i Malmö?
2014 kan man säga att formella beslutet fattades av statsdirektören att lägga ihop de här två avdelningarna, och det var också där jag började formulera mitt eget uppdrag, så att säga, kopplat till IT och kommunikation som två olika beståndsdelar i, precis som du säger, två stabsfunktioner normalt i en stor organisation. Men att vi ser, och som jag sa, att istället för att köra det som två parallella spår, vilket man ju gör på många håll, men under en chef, att se vad är det i detta som vi kan få. Vi pratar hos oss om sweet spots. Jag tycker det är lite, ja, det är både fånigt och kul begrepp, men egentligen kommer det ju från ljudvärlden, där man liksom sätter sig optimalt framför två högtalare, så sitter man i det som kallas sweet spoten, alltså där två ljud egentligen möts till den perfekta mixen liksom. Och det är lite så vi tänker också ibland, att vi letar liksom sweet spots, eller vi skapar sweet spots där kommunikation och IT-kompetensen blir på något sätt en ytterligare dimension av leverans eller nytta för staden och för stadens medborgare. Någonstans där har vi vårt tänk, och det har vi hållit på med ett par år nu och jobbar med det, och skördar väl några framgångar och har väl en del motgångar och som alltid, men jag tycker fortfarande att det känns som att vi är på rätt väg och att det är otroligt spännande.
Och den här digitaliseringsstrategin då, den heter Det digitala Malmö, och ni kan nog googla er fram till den som är nyfiken på det. En väldigt, som jag sa, jag ska säga tydlig och välskriven digitaliseringsstrategi skulle jag säga. Och den är ganska intressant av den anledningen att den nämner ju inte speciellt många gånger vare sig ordet digitalisering, och den nämner ju inte några, det finns ju ingen teknisk terminologi i den överhuvudtaget. Så att den utgår otroligt mycket från invånarperspektivet, att digitaliseringen då är ju egentligen bara till för en enda sak som jag läser det, och det är att invånaren ska få en maximerad upplevelse av kommunens olika tjänster. Mm. Hur arbetar ni fram den här skriften? Har det ett lång process med att ta fram själva digitaliseringsstrategin?
Det var en lång process, och man kan säga att det började med att vi kände att vi behövde ha någonting att ta höjd mot, och där vi kände att många av våra styrdokument, många av de politiska beslut som hade fattats historiskt, inte längre gick att hänga upp det vi ville göra på, och inte längre blev det samlade styrning, vision eller måldokument som vi behövde för att kunna gå i takt. Det var inte tillräckligt höjd i det. Det pratade mycket om teknik. Det pratade om andra saker än det som var aktuellt just nu. Då satte vi igång ett stort arbete.
Vilket år var det här?
Nu ska vi se här om vi är... Vi är nog 2 år tillbaka i tiden. Ja. Det är ju långsamma processer det här, men det är inte bara för att det är långsamt eller segt eller att vi är tröga, utan det är också för att en stor sak som vi ville uppnå både i dokumentet och i framtagandet av dokumentet, det var samverkan. Så vi har ju jobbat väldigt brett med flera hundra medarbetare som på olika sätt har bidragit i workshop, i diskussioner, i möten och med textförfattande och annat, och liksom på det sättet verkligen knådat fram strategin. För att den skulle få, dels därför att den skulle bli implementerad redan när den var färdig, så att den inte skulle komma som en bomb, oj nu har de fattat ett beslut liksom, utan Och det var också rätt intressant att när väl beslutet var fattat så var det liksom ingen, det var ingen big deal, utan ja, det är klart att det var, för att det var jätteviktigt, och ett jätteviktigt steg att kommunfullmäktige fattade det här beslutet nu, och det är ett viktigt steg. Men chockverkan var inte så stor eftersom alla redan kände till dokumentet, och många kände nog också att man var hade varit delaktig i det och så vidare. Så att, och det tror jag är jättemycket. Jag tror väldigt mycket på det sättet att jobba. Ibland kan man uppleva att man förlorar lite tid, därför att det tar rätt lång tid att jobba på det här viset. Men effekten kommer mycket snabbare sen. Så att jag tror att egentligen är det ett mycket snabbare sätt att jobba än när man dundrar på en liten tankesmedja och sen så kör man ut ett dokument som också tar några år att få alla att förstå och kanske ändå aldrig känns lika implementerad när man jobbar från det här hållet. Alltså.
Hur har ni organiserat den här samverkan? Tänker jag. Alltså, var det någon struktur ni arbetade utifrån? Hur förvaltningarna kom in med sitt och vem höll samman det? Och var det, hur gick det till egentligen? Det är en komplicerad del just det här.
Ja, det är det.
Det är ju, som du säger, det är ju superviktigt att göra det, och lyckas man väl så går det ju bra som helst. Men min erfarenhet är väl att hur mycket man än försöker slutar ändå med att folk känner sig icke-delaktiga.
Ja, men så är det ju. Absolut. Ja, men det är tyvärr väldigt vanligt. Och hur mycket man än anstränger sig för att få hög delaktighet så, ja, så tappar man bort någon. Eller det kan ju räcka att man formulerar om någonting som någon känner väldigt mycket för. Så är de inte längre, känner de inte längre sig delaktiga. Och det är olyckligt. Det är kanske ibland ofrånkomligt. Någonstans måste ju någon ändå avgöra att nu gör vi så här. Liksom. Så att, och det bygger ju också på att man respekterar att så är det ju även för mig ibland. Att jag kan tycka mycket men det blir inte som jag vill. Vi hade en projektledare på min avdelning och vi hade en stor projektgrupp med lite olika kompetenser som jobbade med detta. Och det var där på något sätt som det här arbetet leddes ifrån. Och där vi då bjöd in alla förvaltningar till att vara med och diskutera. Vad betyder digitaliseringen hos dig i din förvaltning? Vad betyder digitaliseringen för din verksamhet? Vad betyder digitaliseringen för dig som person? Det blev storytelling och det blev ett enormt arbete på det viset. Vi bjöd också in externa gäster, både de som man kanske traditionellt sett inte bjuder in till detta, alltså externa leverantörer, konsulter, de som brukar tjäna pengar på det vi vill göra. Och bjöd in dem till att vara med och forma detta. Högskolan såklart, alltså akademin och den typen av samverkanspartner som vi nu vill knyta väldigt nära oss. Så på det viset har det ju varit en otroligt bred framtagning redan från början. Och det är mycket workshop och den typen av. Och sen har vi haft en skrivargrupp skulle man väl kunna kalla det, som har knådat detta och vänt och vridit på saker och ting och så vidare. Och det är många saker jag också är väldigt glad över. Jag är jättekul att höra dig också fånga en del av det som vi verkligen har velat uppnå. Men det är att det är väldigt mycket som fortfarande är troget de verksamhetsbeskrivningar som har kommit i de här workshopparna. Så det ligger väldigt nära verksamheten. Det är på det viset inget top-down-dokument. Det är ingenting som några glada typer på huvudkontoret har tänkt ut, utan det är ett brett dokument. Och jag tror faktiskt att det är en del av det som du läser där till i dokumentet som känns väldigt genomarbetat också.
Men hur hade ni med även invånarna i staden i någon form av gruppering när ni tänkte till och tog fram den här strategin?
Det kan man säga att det är väl det som egentligen inte finns med. Alltså det finns inte med annat än på det viset att de verksamheter som finns väldigt nära medborgarna är ju med. Och på det viset har vi fångat in det. Men vi har ju inte haft några direkta offentliga hearings eller så. Och det kan man säga, det är väl en sak som man kan fundera på. Hade det tillfört någonting? Jag är inte så säker på att det har tillfört så mycket. Jag tror att vi har fångat in det perspektivet väldigt väl ändå genom att vi har haft medarbetare på de förvaltningar som jobbar väldigt nära medborgarna och på det viset kan tolka eller läsa eller lyssna in vad vi behöver göra i det här perspektivet.
Och sen så tog ni fram det här dokumentet och sen så skulle det beslutas politiskt och då valde ni att det skulle upp i kommunfullmäktige för beslut. Jag kan tänka att i vanliga fall hade man kanske nöjt sig med att kommunstyrelsen skulle klubbat igenom det, men varför valde ni den vägen?
Jag tror det är väldigt viktigt att vi får den typen av otroligt tyngd och att det är högsta beslutande organet. Det är ju de folkvalda som ska styra Malmö stads utveckling. Precis som du var inne på så finns det ett demokratiperspektiv som är väldigt starkt i digitaliserings i vår strategi, men också i hela den frågan. Det är tillgänglighet till kommunens tjänster. Det är tillgänglighet till att ha synpunkter på våra tjänster. Och det är tillgänglighet på många sätt. Även funktionstillgänglighet, men också ett demokratiskt perspektiv i att kunna ha en relation med kommunen och de som faktiskt utför det som jag betalar för när jag betalar skatt. Och därför så också för att få alla förvaltningar, alla nämnder att förstå att det här har de högst beslutande i vår stad beslutat ska gälla. Och på det viset är det också någonting som vi hela tiden känner att ja, men det här är väldigt viktigt, det är tydligt och det är en ledstjärna för stan att det är den här riktningen vi ska gå. Det kan man ju få fram av kommunstyrelsen också. Nu var det så att vi hade lite dokument som vi ville plocka bort som var beslutade av fullmäktige också. Då tyckte vi att det var logiskt att fullmäktige samtidigt fick plocka bort de dokumenten. Liksom. Sen är det ju delar i detta som kommunstyrelsen har fått i uppdrag av fullmäktige att jobba vidare med. Och det är ju där det som blir det mer vardagliga arbetet kommer in. Alltså fullmäktige fattar beslut om den stora visionen, riktningen, vart ska vi med detta. Och det är ju därför det här dokumentet inte heller innehåller exemplifierade projekt eller en exakt metodiken eller exakt peng för detta. För det kan förändras över tiden och då ska vi inte behöva gå till fullmäktige hela tiden. För det är en ganska trög process liksom, utan det här måste kunna röra sig lite snabbare. Men riktningen och att utgå från verksamhetsutvecklingen, utgå från det demokratiperspektivet, det ska fullmäktige ta ställning till och det har man gjort med bred majoritet.
Och tog man det i politisk enighet eller hur?
Ja, det gjorde man. Det var ju en bra diskussion tycker jag, eller bra, den behöver inte jag värdera, men det var en intresserad diskussion och man diskuterade fram och tillbaka lite olika aspekter av detta, men jag uppfattar att det var uppslutningen var total bakom dokumentet med vissa frågeställningar och en del frågeställningar är ju naturliga så att säga. Det här är ju inget perfekt dokument sett utifrån alla perspektiv, utan det är klart att det finns fel och brister som man får jobba vidare med och det går ju alltid att ifrågasätta någon del och det tycker jag att politikerna ska göra.
Men det är en politisk stabilitet i det så att strategin kommer inte rivas upp och nu eventuellt skulle bli ett maktskifte vid nästa val?
Nej, jag kan inte säga det utifrån den diskussionen som var i fullmäktige när beslutet fattades.
Och sen då så fattades det beslut om det och som jag förstår på dig så var verksamheterna så pass väl insatta och kände sig delaktiga så att det var ingen revolution när det lanserades då. Även om jag kan tycka att strategin i sig är ganska, ganska radikal och ställer ganska höga krav på verksamheten att faktiskt transformera sin verksamhet.
Det kan ju vara så att alla inte riktigt har fattat vad vi vill eller vad vi vill uppnå igen. Men nej, men jag tror
precis,
jag tror
det vet man inte riktigt. Men jag tänker nästa steg. För också så är det så att jo, men den är ju väldigt demokratisk och den fokuserar ju väldigt mycket på individens och individens får ju en, ska man säga, alltså kunden eller invånaren i Malmö ska ju maximeras nyttan för hela tiden. Det är ju egentligen det den talar om. Att man ska kunna vara tillgänglig digitalt. Man ska kunna ta del av sina saker digitalt. Men framförallt ska man göra det där för att ni ska kunna frigöra mer tid att faktiskt träffa den enskilda invånaren de gånger ni måste träffa den enskilda invånaren. Precis. Eller den vill det, så att säga. Hur har ni lyckats att nå ut med det här då, om man ska kalla det ett ganska radikal digitaliseringsstrategi som jag skulle säga, till invånarna i Malmö? Har ni lyckats kommunicera den till dem så att de faktiskt inser att ja, men från och med nu i våras när kommunfullmäktige klubbar här så kommer jag kunna förvänta mig i stort sett samma service av Malmö stad som jag får av ja, men digitala entreprenörer på nätet?
Ja, men jag tror att vi har väl inte jobbat med det perspektivet därför att vi tror inte att digitaliseringsstrategin egentligen är särskilt intressant för medborgarna. Vi står för den och vi kan argumentera för den om vi skulle behöva det och vi kan förklara den och den är ju definitivt öppen och vi kommunicerar ut den. Men egentligen är ju, och det är ju där du började också, att digitaliseringsstrategin är ju egentligen ganska ointressant, utan det är ju vad den skapar för nytta för medborgarna. Det är ju där det blir intressant och det är där jag tror kommunikationen kan bli den blir otroligt viktig. Om vi tar digitaliseringen inom en verksamhet som vård till exempel, som jag tror hela samhället står på tröskeln till, det riktigt stora genombrottet av digitaliseringen i vården. Och vård, till exempel hemtjänst, det är ju en jättestor del av kommunens verksamhet. Så tror jag att det är en kommunikativ utmaning att prata om digitaliseringen. Det kan vara en utmaning att prata med de fackliga organisationerna. För att när vi pratar om effektivisering så pratar vi om att påverka hemtjänstpersonalens arbete. Vi pratar om att påverka vårdtagarens möte med kommunen. Det kan vara så att man ska möta ibland en maskin och ibland en människa. Och förhoppningsvis så kan vi ju hitta rätt i den här kommunikationen så att man gör det när vi har mest nytta av det utifrån att vi ska förvalta kommunens pengar på bästa sätt så att vi får ut maximalt värde av varje skattekrona. Men också att medborgaren, den som har hemtjänst, får ut max av det här mänskliga mötet och kanske till och med mer mänskliga möten därför att maskinen kan göra saker som inte människan behöver lägga tid på. Men kommunikationen i det är ju mycket viktigare och mycket svårare och en mycket större utmaning än att kommunicera den här strategin. För strategin tror jag många medborgare skiter ett gott stycke i faktiskt.
Mm. Ja, men jag tror att det ligger någonting i det du sa tidigare att det kanske är så att verksamheten inte riktigt har förstått vad det är man lovar med den här strategin och kanske har inte invånarna heller riktigt förstått vad man kan förvänta sig. Men jag tycker att det är väldigt intressant att ni går så långt i Malmö. Om man jämför lite med er digitaliseringsstrategi då, det digitala Malmö, med den digitaliseringsstrategi som regeringen släppte eller lanserade, om man ska säga, nu för någon månad sedan. Mm. Så är min bedömning som är väldigt intresserad av ämnet och läser mycket om de här strategierna att den var ju betydligt mer slätstruken än min subjektiva bedömning, alltså regeringen som kom nu, att den tog ju inte höjd för egentligen så jättemycket mer än där vi befinner oss nu eller kanske till och med befann oss för 5 år sedan. Hur hade ni förväntat er något annat av regeringens strategi när den väl kom, att den skulle kanske sätta ett ännu högre mål som ni var tvungna att försöka nå upp till?
Absolut, jag tycker det här varit mycket roligt om regeringen hade spänt bågen rejält för oss så att vi hade känt att vi hade fått springa liksom och verkligen kämpa och vi hade också fått en helt annan fart till det. Nu tycker jag delar din uppfattning att jag tycker att det finns saker i digitaliseringsstrategin som är jättebra och jag tycker det är jättebra att man gör det och att man tar tag i det och att man börjar diskutera detta och att man börjar ens formulera strategier i det här. Men digitalt först är kanske en bra formulering därför att det tycker jag är ett självklart val, men på något sätt känns det som det hade varit en strategi att ha för 10 år sedan. Att vi ska, för då hade det lett dit. Sverige halkar efter. Sverige håller på att tappa fart i digitaliseringen. Vi ser att vi i vissa avseenden på en nivå där vi jämför oss med länder som verkligen ligger utanför till och med den demokratiska acceptabla skalan. Och det tycker jag känns väldigt obekvämt att vi inte har en starkare central drivkraft där. Vi är ju för att vi har mycket mer central styrning i det här och central ledning i detta. Vi tittar på länder som Estland som har en infrastruktur som är otroligt mycket bättre utvecklad än Sveriges infrastruktur i de här frågorna. Som ett exempel på saker där vi till exempel antagligen, jag menar vi företräder två olika städer och vi har antagligen helt olika sätt att ta hand om data i våra städer. Och det vill säga vi kan inte jämföra data på rätt sätt på digital nivå. Alltså, det är klart att jag kan berätta för dig hur många invånare det finns i Malmö, du kan berätta för mig. Och på det viset kan vi jobba med det, men det är inte så vi vill ha det, utan vi vill att datorerna och medborgarna ska kunna jämföra data i våra städer. Och det går inte. Och det krävs ett ungefär som att vi har ett körkort som är nationellt, som gör att det här körkortet har jag för att kunna köra på svenska vägar. Så centralstyrt tycker jag också att vissa IT-lösningar eller digitala lösningar måste vara i Sverige också. Det kan inte vara okej att 290 kommuner uppfinner ljudet själv. Det kan varken vara effektivt eller särskilt smart att göra det så, utan där tror jag vi med regeringen och riksdagen och statens styrning skulle kunna komma rätt långt genom att man tog lite fart.
Så en lite tydligare statlig styrning och kanske en tydligare statlig uttalad strategi att förhålla sig till kan man ju kanske önska sig. Men en annan sak som jag ska ta upp här innan tiden börjar rinna ut här, och det är när jag satt och läste den här digitaliseringsstrategin så var det hela tiden någonting som ringde bak i huvudet på mig, att den påminner så väldigt, väldigt mycket om någonting tyckte jag när jag satt och läste. Jag kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var. Men med tiden sen så började jag inse att den här digitaliseringsstrategin den har samma retorik och den säger egentligen, den försöker lösa ganska mycket av de knutarna som jag kunde läsa in när jag satt för några år sedan och läste den här Malmökommissionens slutrapport, alltså den som Arne Stad tog fram tillsammans. Ja, ni tog inte fram den, utan ni la väl ut på en tribunat till forskarvärlden och civilsamhället att ta fram en vägkarta för hur ska Malmö hantera de problem som Malmö har. Är det jag som tolkar in för mycket i de här likheterna, eller fanns det någon form av tanke bakom det när ni skrev fram den digitala strategin?
Jag är jätteglad att du ser likheten och kopplingen, därför att det är faktiskt en del av de saker som var väldigt viktiga först när vi tittade fram en digital strategi. Det var att den skulle inte vara en IT-lösning som hängde för sig själv, utan den skulle bidra till att lösa stadens utmaningar. Så att om det finns liknande formuleringar eller liknande beskrivningar på hur saker och ting står till och vad vi kan göra, så är det faktiskt helt medvetet att det som vi pratar om, som är Malmös specifika utmaningar, det ska digitaliseringsstrategin bidra till att lösa. Och så det är helt medvetet att det finns en sån koppling, helt klart.
Och en sista fråga nu då, och det är den att om Malmökommissionens slutrapport, som jag tycker är ett fantastiskt dokument också, om den hade tagits fram nu, hur mycket tror du att den skulle ha egentligen adresserat det digitala utanförskapet? Det gör den till viss del, men jag tycker att den berörde inte på det sättet, därför digitalisering var ju inte alls i tiden på den sidan som det är nu, bara ett par år sedan. Om man hade satt fram, om man kom med sin rapport nu för i dagarna, hade den på något sätt adresserat det digitala problem som er digitaliseringsstrategi försöker lösa?
Ja, men jag tycker att den faktiskt gör det, därför att Malmökommissionen pratar mycket om ett nytt sätt att styra, ett nytt sätt att leda och ett nytt sätt att involvera medborgarna i beslutsfattande och annat. Och det är faktiskt digitalisering, en av de viktigaste sakerna med digitaliseringen. Att man får tillgång till beslutsfattande och att man också får möjlighet att ha insyn och möjlighet att påverka på ett helt annat sätt. Både sin vardag och beslutsfattandet. Och det pratar Malmökommissionen om. Och det är en av de saker som jag tror att vi och övriga det offentliga samhället brottas med och försöker få till. Det är ju ett nytt sätt att involvera medborgarna i communityn. Alltså, så som det en gång började, att man satt runt lägerelden och fattade beslut om hur ska vi ha det i vår grupp. Liksom. För det är ju egentligen det som är grunden till samhällsbygget. Det är ju att vi delar på en gemensam uppgift att släcka bränder, att ta hand om vård och sjuka och att utbilda och så vidare. Och Malmökommissionen pratar ju om det, att vi måste hitta tillbaka, eller vi måste hitta ett sätt att involvera, inkludera. Och jag är helt övertygad om att digitaliseringen är en del av svaret på det, och att Malmökommissionen egentligen pratar om det som en del av det. Men Malmökommissionen går inte bara in i exakt så här ska man göra, precis som digitaliseringsstrategin går inte in i det heller, men pratar om samma typ av utmaning som ska lösas. Så att, möjligen har du en poäng i det, att om Malmökommissionen hade författats idag, så hade man haft ett digitalt anslag som kanske inte finns. Men på något sätt så är vi ändå där. Så att jag tror att vi pratar om samma saker.
Tusen tack för att du tog dig tid, Anders. Och det ska bli oerhört spännande att följa Malmö stads fortsatta resa in i den digitala framtiden, kan vi kalla det kanske.
Tack så mycket.
Och med det börjar där andra avsnittet av Commute-podden närma sig sitt slut. En podcast som görs i samverkan mellan Socialförvaltningen i Helsingborg, Öppna SOS och FOU Helsingborg, och en podcast som rör sig någonstans i gränslandet mellan kommunikation, digitalisering och social hållbarhet. Vill ni komma i kontakt med oss, så nås vi enklast i dagsläget på mail kalle.pettersson@helsingborg.se. Jag finns även på Twitter @socialachefen. För er som är intresserade av digitalisering av socialt arbete vill jag flagga för en Facebookgrupp som finns under just namnet Digitalisering av socialt arbete, där jag tillsammans med ett hundratal andra runt om i landet för diskussioner, tankar, idéer, tips och tricks kring just hur och på vilket sätt vi kan digitalisera det sociala arbetet. Tack för idag och på återhörande.